Ja, det är dag 50 i blogg 100-utmaningen. Och det är så här att det är den 19 april som också är påskafton. Jag bloggar i fatt här några dagar senare, men det gör ju ingenting, har jag ju själv bestämt. Dagens bild ska jag ta först och främst. Den är från idag när vi satt och ritade på påskäggen. Och vi brukar använda tuschpennor till det. Det är så lätt att få det lite finare och lite mer detaljerikt då. Jag och Janne, vi ritade fula gubbar kan man väl säga. Lite knäppa gubbar, och jag ritade en blandning mellan gubbe och kyckling. Som jag tyvärr aldrig hann att fotografera innan jag hade ätit upp den. Men det var roligt. Jag tycker om att rita på ägg. Ibland så målar vi såklart med vattenfärger också. Det var ju vanligare förut, men när vi kom på det här med tuschpennor så tyckte jag det var mycket roligare. För man kunde få de här detaljerna och rita roliga hår och flintskalliga gubbar och sådär. Med lite hår runt om. Påskaftonen var en härlig dag full med ägg och sill och sol. Om man skulle säga tre saker. Vi har inte sett någon påskevaga. Det brukar man ju ha ute på öarna i alla fall här på västkusten. Jag vet att det finns inte påskevagar eller påskbrasor i Skåne. Utan där är det ju valborgsmässoelda då. På Kristi himmelfärd och så. Som de gärna är ute och tittar på. Och där har vi också varit nere och sett. Så det är lite olika tider under våren här. Det finns flera olika tillfällen att se eldar. Valborgsmässoeldar finns det ju en del här uppe. Men inte så mycket. Utan det är, här bränner man gärna upp allt skräp på påskafton. Ofta ligger det både gamla granar och bildäck och lastpallar och lite allt möjligt smått och gott som man kan rensa ut hemifrån i den där brasan. Och ofta så ligger det väl också så att man häller ganska mycket fotogen eller olja eller någonting sånt på. Vad som helst egentligen, bara så det ska brinna. När jag var liten och uppe i tonåren, då bodde jag ju i Rönning på Körn. Och då var vi jättemycket ute och hämtade granar och bråkade med andra områden inom samma samhälle. För att alla ville ha den största påskevagan. Så på slutet där så satt man uppe på kvällarna och vaktade så att det inte skulle komma någon annan och ta. Men det gjorde det ju alltid, och vi smög på deras påskevaga för att se hur stora de var och sådär. Och det var jättespännande och lite läskigt också, för man var ju samtidigt rädd att någon skulle komma på en. Så det var lite sådär ovanligt läskigt för att vara så liten. Och sen blir det alltid bra påskvagor på alla ställen. Och vi sköt också väldigt mycket raketer och hade påsksmällare. Jag har alltid gillat både raketer och det här att bränna brasor. Så det var någonting som jag såg fram emot väldigt mycket. Mina föräldrar gillade mycket att skjuta raketer, så vi brukade skjuta väldigt mycket raketer. Men den här påskaftonen så hörde vi raketer på håll, men vi såg inga. Och det är väl så det är när man bor i stan. Så det samma saker är ju alltså populära här i mitt i Göteborg, precis som det är ute på en ö nära havet. Men man kanske inte ser allting, det kanske inte kommer så nära. Vi var väldigt nöjda med påskaftonen. Det var riktigt härligt att kunna gå ut och sätta sig och ta med sig picknick som vi gjorde. Och ligga och sova i solen i flera timmar. Vi fick allt lite sol på näsan. Och påskaftonen var väldigt lugn för oss. Vi åt massor med nyttig mat och sen så åt vi påskägg och sån här sill. Så valde vi en från Klädesholmen. Som hette kräftsill. Och den är väldigt krämig och god sås på. Och fina, lagom stora bitar. Så den gillar jag väldigt mycket. Och då är det också så att man får ju sina liksom poppissorter. Men samtidigt så är det ju så att det är ju inte alltid man hittar den man vill ha. Så det kan vara lite sådär. Vad ska man säga? Svårare. För jag gillar alltid löksill. Den går alltid hem. Och sen så är det också att det är gott tycker jag när man har lite kokt potatis eller kokta ägg och så, och har lite såsigt. Och det tyckte vi var gott, så det hade vi båda två. I övrigt så kolla, alltså, vad är det här med påsk egentligen? Vi hörde ju på natten då att kyrkan ringde sina klockor på natten. Och det känner jag inte igen hemifrån från Rönning. Men det gjorde man här. Och det läste jag någonstans att det är då firar man då att Jesus är uppstånden. Men för förut har det ju varit mest lidande. Men man ringer ingenting på dagen utan man ringer på natter i så fall. Jag läste här på Nordiska museets sida om påskafton. De har en väldigt bra sajt. Jag kan länka upp den. De har en sajt som handlar såklart om Nordiska museet. Svenska trender och traditioner och slott och gårdar och samlingar och så här. Det finns också om årets dagar. Så där kan man slå upp om det är någon dag man undrar över som finns i vår tradition. Och här så står det att påskafton är kristenhetens mest betydelsefulla helg. Och jag vet ju flera jag känner som är kristna och aktiva i kyrkan. Och de hade mycket olika saker de skulle göra. Så det var en viktig helg. Jag tycker det är kul med påsktraditionerna. Och det är ju lite komiskt det här när man kan tänka sig att det var mycket påsk för människor med ägg och kycklingar. Och det var också då harar. Och det är ju en lite lustig kombination det där. För kycklingar kan man ju förstå att hönorna lägger mycket ägg. De kommer igång och liksom vaknar till och det finns mycket gott att äta för dem på våren. Så då börjar de känna att nu finns det mat över här så nu kan vi lägga ägg och så gör de det. Och så får man kycklingar. Så äggen och små kycklingar är ju lätt att förstå. Men just haren är ju lite konstigt. Hur kom den in egentligen? Och då står det här på Nordiska museet att haren kom. Alltså haren är en sentida påskfigur. Och en tysk tradition. Och som kom hit sent 1800-tal. Och enligt i Tysklands tradition då så var det påskharen som kom med äggen. Och det tyckte jag var lite kul. Undrar var de fick det från början. Kanske åt de hare på våren. Så kan det ju mycket väl ha varit. Och sen så längst ner på Nordiska museets sajt så har de oväntat nog tagit in Instagramflöde med bildspel helt enkelt genom Icono Square, det som hette Statigram förut. Så därifrån har de laddat in ett bildspel som rör sig då. Och då kommer in Instagram-bilder som vem som helst kan ha tagit. Som är hashtaggade NM_paskafton. Så att det var oväntat drag av Nordiska museet. Och väldigt kul dag tycker jag. Det kunde ha kommit lite längre upp på sidan. Så hade man ju sett det direkt. Men det här var ju jättekul. Bra jobbat Nordiska museet att ta in lite nutid. Men jag gick vidare och kikade. Vad kan man mer se någonting om påsk? Och ett ställe som jag gillar väldigt mycket. Jag gillar ju bilder. Även om jag gillar att läsa och lyssna. Så är jag väldigt mycket för att titta på bilder. Jag har alltid varit det. Ända sedan jag var liten. Och då gick jag såklart till Pinterest. Pinterest.com är en bildsajt där man kan samla bilder och man kan dela bilder. Och man kan pinna sina bilder på sina egna boards. Och då är det inte så att det ser ut som anslagstavlor utan det är som man kan säga som mappar. Jag brukar ju kalla allting för mappar men det heter ju lite olika saker på olika sajter. Och här finns det då möjlighet att söka. Man gör sitt eget konto. Det kostar ingenting. Och sen kan man då bygga sina egna boards. Både öppna man säger, så alla kan se. Och hemliga. Och som jag har berättat tidigare så har jag ju ett antal boards. Som jag samlar roliga bilder i när jag hittar. Eller fina eller tänkvärda bilder. Eller bilder för inspiration. För det tycker jag är en guldgruva. Här inne på Pinterest. Att få de här bilderna. Att kika på. Och så kan jag börja tänka lite längre. Nu håller jag på att samla inspiration till den här nya sajten. Och den här nya idén framförallt som jag har. Och då har jag valt att göra den boarden dold. För att jag vill känna att jag har den lite för mig själv där. Det spelar egentligen ingen roll. För det är inget konstigt på något sätt. Men ja, jag valde att göra så helt enkelt. Det kändes bra för mig just då. Och den kan jag ju lägga upp till öppen sen. Jag gjorde likadant när jag skulle få fram den grafiska profilen för min podcast Gott Prat. Då hade jag och Julia Åhall som är den AD som jag alltid gärna vill ska hjälpa mig. Hon är min vän också. Och hjälper mig då att ta fram en hel grafisk profil till podcasten. Genom att vi tittar på de här bilderna jag valde. Så jag valde bilder och sen så gick hon in och tittade och så diskuterade vi. Och sen så, då, så skapar hon någonting och då blir det alltid bra. Och så jobbar vi tillsammans, gjort i flera år. Tillbaks till Pinterest och Easter som jag sökte på då. Jag gillar ju väldigt mycket att söka på ord när jag letar efter någonting. Det är det vanligaste sättet, tror jag använder olika sajter. Jag är inte så mycket för att leta runt, det gjorde jag förut. Men nu så är jag mer så. Nej, jag söker. Och det är ju också så då viktigt att man taggar upp sina bilder. Så att, eller vad det handlar om, material. Så att man verkligen hittar det. Och på Easter sökte jag på, för jag tänkte det är störst eftersom det är på engelska. Påsk hade jag ju fått bara svenska resultat då. Och här finns så mycket resultat. Och det finns jättemycket roliga idéer för hur man kan göra saker själv. Man kan baka, när man ska baka små bullar eller skons. Så kan man göra dem som små kaniner. Det är en jätteenkel instruktion här hur man gör. Man kan trycka med sådana här potatistryck. Det har jag inte gjort på hur många år som helst. Det ser kul ut. Det tror jag att jag ska göra med mina barnbarn någon dag. Pontus hade förresten, eller Pontus, Hampus hade ju frågat häromdagen när vi skulle ses igen. Och så det får vi göra snart igen. Och sen så har de ju massor med vackra uppläggningar och mycket spritsade dekorkrämer på muffins, alltså cupcakes med ägg i och olika påskdekorationer. Jag är inte så mycket för sådana cupcakes. Jag tycker det blir så väldigt mycket. Ja, de är för stora ofta helt enkelt. Men man kan ju göra mindre såklart. Och sen så finns det mängder med olika sätt att fylla äggskal med choklad. Måla dem och hälla andra saker i äggskalen. Och det är verkligen, verkligen kreativa människor som har lagt upp här. Och jag länkar in den här länken under ljudfilen på audiobo.fm på Miku Maria och dag 50 av 100. Så kan du som lyssnar också gå in och kika och få inspiration till nästa år. Det är kul att se att en del idéer är så otroligt enkla. Så man känner att det här kan jag göra jätteenkelt. Till exempel att baka bullar då och göra väldigt enkla former så det ser ut som små kaniner. Eller som postkort som man klipper till lite grann och sätter på roliga ögon. Och så blir det en höna. Jag tycker det var mycket kul här och framförallt så är det inspiration för mig. Det är inte så mycket att jag ska göra exakt det som står här. Så brukar det inte vara. Utan för mig då så är det oftare att jag tittar och sen så kommer jag på något annat och så blir det något eget. Och det där gillar jag. Att få den inspirationen. Det finns till exempel världens gulligaste fyllda ägg som ser ut som små kycklingar. Så det är helt enkelt bara att inspireras. Det verkar också vara väldigt vanligt i engelskspråkiga länder att man dekorerar med morötter. Och det är väl morötter till haren då, antar jag. För det finns otroligt många olika sorters dekor. För saker som ser ut som morötter. Men det är kakor eller något annat. Det är även morotsskivor i form av en stor morot och liknande. Så att det är kul idéer. Och det är också kul tycker jag att se hur de gör i andra länder. För att det är ju lätt att fastna på det som man själv gör. Så det är ett tips. Att gå in och kolla på den länken. Nu ska jag dricka lite vatten. Tillbaks till sillen. För mig så är verkligen påsk. Precis som midsommar och jul och så. Det är verkligen sill. Och det är ju egentligen dumt. Och det tänker jag varje år. Och vi brukar säga det. Att sill är så gott. Det skulle man äta oftare. Men vi gör inte det ändå. Det blir nästan aldrig av. På sommaren är det mer än på vintern. Men det är ju så gott och det är nyttigt. En sorts sill som jag tycker är väldigt god, som man inte ser så ofta längre tycker jag, det är sådana här små fina skivor som heter gaffelbitar. Det hade vi alltid hemma när jag växte upp. Vi har haft det lite grann hemma hos oss också. Och då är det perfekt, man kokar några ägg och så har man gott bröd och smör och sådana här gaffelbitar till. Så har man allt vad man behöver och en öl eller en kopp te. Jättegott. Och det är verkligen fina bitar med sill. Har du ätit tomat eller dill smakande gaffelbitar någon gång, så vet du hur gott det är. Och man kan även ha den på, som helgfrukost, står det här. Jag hittade en sida på Abbas, jag länkar in den också. Abbas i Kungshamn. Och det är lite kul, jag ser nu att den här, det är en bild på en sån här sillburk som är rektangulär med rundade hörn. Den här är gammal klassiker. Och sen under det så rör det sig. Så det ser ut som att den står med vatten under. Det såg jag faktiskt inte innan. När jag själv jobbade på sillen som jag gjorde på Alax. Det var 1986 till 1987. Jobbade ett år. Och då jobbade jag med att finrensa maskinrensad anchovisfilé. Och det var ju väldigt små, tunna, mjuka filéer. Som man fick ta försiktigt med. Och det skulle ändå gå snabbt. Så det var inget svårt. Jag lärde mig att jobba på en kvart. Men det var ändå en utmaning att det skulle vara fint. För vi la, det var jag och en tjej till. Vi satt bredvid varandra. Och så fick vi in de här sillarna. I små högar. Från maskinrensningen. Och så tog vi en liten hög där. Och så rensade vi. Och så slängde vi det som var ben och så. Som inte skulle vara med. Och så la vi de små fina ansjovisfiléerna. I de såna här rektangulära burkar. Och så vägde vi varje burk för sig. På en liten manuell våg. Och så fick man då ibland lägga i en halv filé till. För att det skulle väga inom det här spannet som det fanns. Som den här lilla asken skulle innehålla. För att den skulle vara rätt. Och sen så ställde vi dem i små högar. Och sen så kom en kar och hämtade de här högen. För att fortsätta ut i maskinen med vätska och sätta på locket och försluta burken. Och bakom oss var det ett långt löpande band med kvinnor också som skar och rensade annan sill och la i burkar av olika slag. Och alla jobbade på ackord runt det bordet, det gjorde inte vi. Och de var alltid hemliga med hur många burkar de hade klarat och så här, för det var en sport att klara så många som möjligt och ändå göra det snyggt. Så det var ett spännande år. Och jag letade faktiskt upp den här sidan med Alax. Men det jag hittade är att Alax har gått in i Klädesholmens sill. Så att jag länkar in det också. För det står lite grann om historien. Att den verksamheten på just Alax sillkonserv startade 1924. Och den har gått i arv. I generationer. Det är häftigt tycker jag. Tyvärr så finns det inte så många sillfabriker kvar på Klädesholmen. Klädesholmen är en liten ö som ligger alldeles utanför Rönnen kan man säga. Kanske tar en halvtimme att gå dit hemifrån vårt hus. Men kanske 10 minuter att cykla eller något sånt där. Med rätt så mycket nedförsbacke och sådär. Och nu finns det en bro till Klädesholmen. När jag var tonåring någon gång kom den. Innan det var det bilfärja då. Det är väldigt mellanrum mellan Mossholmen som det heter och Klädesholmen. Men nu är det många stora långtradare som kör på den bron. För att Klädesholmen Seafood som de heter, de exporterar sill ända till Ryssland. Så att det är riktigt häftigt faktiskt att det går så framåt. Utvecklingen går framåt för... Man säger hur stor yta och geografisk yta som man exporterar till, samtidigt så går den ju tillbaka kan man säga när det gäller antalet sillfabriker. För att det har verkligen varit någonting som har byggt hela västkusten. Och jag har själv också jobbat på Saltåsill som ligger längst ut på en liten ö. Alldeles i närheten av sillfabriken. Och där har jag också, är jag också samarbetspartner så jag kan föreläsa på konferenser och så har jag gjort flera gånger. Nu har Saltåsill öppnat en ny restaurang och det är här i Göteborg på stationen. Och det ska jag någon dag käka sill eller något annat gott. Jag har inte varit där än. Den ligger precis på hörnet. Ut mot, ja, mot Nordstan och mot vägen egentligen. Mot Eggers till. Där ligger de. Och sen så finns det också ett sillmuseum på Klädesholmen. Och jag tänkte berätta lite grann om det. För att jag var nämligen och studerade matkultur 2003. Jag var på Göteborgs universitet på institutionen för hushållsvetenskap. Och då fick vi göra en studie. Hela kursen var på 5 veckor heltid. Och halva den tiden gick åt för att göra en studie. Som hette projektarbete då inom matkultur. Och jag har faktiskt letat fram den studien idag. För att jag tycker att det är så kul att läsa i den med jämna mellanrum. Jag är överraskad. Jag hade då bara pluggat i 2 år. Och ändå så tyckte jag att jag fick ihop väldigt bra i den här studien. Det var kanske för att jag var väldigt intresserad. Jag tycker ju om sill och valde faktiskt att fördjupa mig inom sill. Man fick välja vad man ville i hela världen. Och det kunde vara en krydda och det kunde vara maträtter och sådär. Jag valde sillen, vilket gjorde många förvånade. För de sa så här, du kan ju välja vad du vill. Ska du välja att skriva om sill? Ja, så det gjorde jag. Och den heter så här, sill, en liten fisk med stor betydelse. Livsmedel och kulturbärare ur 3 sillaktörers perspektiv på Klädesholmen. Och då var jag faktiskt just på de här 3 ställena jag var på Klädesholmen Seafood. Och intervjuade en som jobbar där. Jag var på Sillmuseet och intervjuade den intendenten där. Och så var jag på Salt och Sill och intervjuade köksmästaren där. Och jag hade skrivit frågor då hur de såg på sillens betydelse och vad de tyckte var så bra med sillen och så. Och skrev det här projektet. Och jag minns också att jag gjorde en PowerPoint-presentation. Och den, jag vet inte om jag har kvar den någonstans. Men jag hittade utskriften efter den. Och just att jag poängterade att kvinnorna satt och skar i kyla. Så jag lyfte fram det här. De hade det ju inte så himla kul i de här konservfabrikerna förr i tiden, om man säger så. Det var ju inte så välordnat. Det var ju, gick ut på att skära så mycket sill som möjligt, så snabbt som möjligt. Så det finns en spännande historia. Och jag gick också till biblioteket då. I mina studier för att få fram matkulturen kring sillen. Och vad som har skrivits tidigare. Och det visade sig att det var rätt så mycket. Och det var allt ifrån vad som hände med familjer. Och hur sillhanteringen faktiskt byggde västkusten. Västkusten var ju väldigt fattigt område, väldigt torftigt och jorden var ju inte bördig om man jämför med Skåne till exempel, där du alltid kunde odla och äta det som marken gav dig, om man säger så. Det fanns ju inte så på samma sätt här, utan här var det väldigt torftigt och fattigt och eländigt, och många utvandrade också härifrån, för man var ju ändå, man var ju seg och arbetsam som det stod. Men det var ju inte lätt när det var så fattigt att man helt enkelt inte hade mat. Men då när sillen gick till som den gjorde vid flera tillfällen, då plötsligt kom det bara enorma mängder med sill. Och det var havets silver, säger man ju att sillen är, och då var det, så det bara kokte ner i vattnet. Alltså de kunde gå ner och hova upp sill. Och snabbt som attan byggde de då sillfabriker. Och trankokerier, för det blev ju massor med skräp över, om man säger så, när de hade rensat sillarna. Och detta kokte de också, så att de fick ut olja. Och tro det eller ej, så den trankokningen här som de gjorde sån här, en olja av, den använde de i Paris gatlyktor för att lysa upp om kvällarna. Så det är ju en fantastiskt romantisk tanke, tycker jag, att det faktiskt var så. Det var tack vare sillen som gick till här och som byggde våra samhällen längs kusten som fick Paris att vara så där vackert och stämningsfullt upplyst på kvällarna, och som vi kan se i många konstverk faktiskt. Så det är lite häftigt. En annan historisk lite häftig grej är att det fanns ju varje här på den tiden. Och dels så kokte man då tran på skräp och rens och sånt där som man blev över från sillhanteringen. Men dels slängde man också ut på åkrarna. För att det var ju, blev väldigt mycket kvar efter hanteringen. Och man kunde inte göra av med det på alla sätt. De försökte ju, de kokte, de slängde tillbaka och så här i vattnet. Men de la mycket som gödsel på åkrarna. Och det drog ju till sig djur som ville äta det här. Och bland annat vargar. Så det hade de inne i Stora Höga här, stod det, eller Jörlanda. Som är på vägen till Göteborg då, från Stenungsundset. Därför sprang det vargar och åt av det här sillrenset. Så då fick de akta sig. Det kom flera stora flockar då med vargar. Så det är häftiga grejer. Och det var ju helt oväntat att läsa om vargar i ett projekt om sill. Men det, så var det. Och jag undersökte ju då just sillens betydelse. Och med sillperioderna. Och sen också synen på sill som mat och som tradition. Och det var väldigt kul för att det fanns väldigt mycket att läsa. Och jag kommer ihåg det nu när jag bläddrade igenom min projektrapport. Jag skriver så här: sill har en stor plats i vår svenska matkultur. Den har räddat människor från undergång genom historien och byggt upp våra västkustsamhällen. Betydelsen av sill kan vara arbetstillfälle, råvara och tradition. Och fram till 1900-talets början var det främst saltad sill som åts. Kokt, stekt eller sotad. Eller som rå spekesill. Och sen så växte då konservindustrin fram. Och då blev ju inlagd sill en viktig del av svenska smörgåsbordet. För det var ju också någonting som fanns. Från början var det brännvinsbord. Och det kommer jag också ihåg att jag läste om när jag skrev den här. Det är ju 11 år sedan då. Men man hade alltid ett bord. Man hade någon flaska med sprit. Man hade... Eller så ställde man fram, men det var ju rent brännvin, tallrikar, gaffel, kniv och glas. Och så hade man då något bröd, man kanske hade mjukt bröd, eller så hade man alltid hårt bröd och smör. Och sen så hade man då sill, och så ställde man fram det. Och det kan ju vara att man kanske hade någon ost också, om det var lite rikare hem, eller om man hade... Just kanske gjort ostar eller så. För det fanns inte så mycket av allting. Det är ju inte alls som idag att man slänger fram en hel buffé när det kommer personer hit. Men då var det så att man skulle alltid kunna bjuda på ett brännvinsbord när det kom någon. Och även då när det var kalas och liknande. Och det är ju just detta brännvinsbordet som blev smörgåsbordet. Och sen blev detta ju julbordet. Och nu har vi ju faktiskt så på midsommar också. Har vi någon sorts midsommarbord. För då har vi ju just säsongsmaten som vi tycker är speciell, som vi vill ha. Vi brukar ställa all maten på matbordet och sitter vi runt omkring. Men på julbordet så har vi den ofta på ett annat bord bredvid. Det är ju såklart också praktiskt för att det är väldigt mycket mat. Men jag tycker det är spännande att gå tillbaka till den här och tänka att på påskafton så äter vi sill. Och vi äter det på julafton och vi äter det på midsommar. Men inte så mycket annat. Ibland så köper jag färsk skarpsill. Och rensar och steker i smör. Och det är ju så gott. Det kan man bara stå och äta rakt upp och ner. Det var någonting jag lärde mig när jag jobbade på Alax. För då fick vi ibland. Vi fick hur mycket sill vi ville. Det var när de hade kommit in då. Med lastbil eller båt. För att lasta. Eller lossa då sill. Som skulle bli den fina ansjovisen. Det som vi finrensade sedan. Och det var små, fina, silverfärgade fiskar. Och man fick ta så mycket man ville. Så tog man några nävar sådana. Och så, när man kom hem så rensade man dem direkt. Och så stekte man dem. Och det var så jättegott. Och så sa då de andra tanterna där att man skulle ha salt och peppar och persilja till exempel på. Och så gjorde jag precis som de sa då. De var ganska lätta att rensa också. Det var ju tur. Och de ligger inte och sprattlar så här som rödspätter gör. När de lever ju så länge. Ja, vad skrev jag mer här då? Jag skrev så här. Sillen bytte genom tiden skepnad från att vara fattigmansmat till att bli en omtyckt högtidsrätt. Produktionsutvecklingen har gått från mindre familjeföretag där arbetet gjorde för hands till en miljonindustri där sillinläggningarna tillverkas helt maskinellt. Ja, det är ju inte så romantiskt längre när man kommer in och när alla måste ha, alltså i en fabrik där alla måste ha skyddskläder och man helt enkelt inte faktiskt får lov att gå in till, från den fabriken där jag jobbade. Och det var ju ändå på 80-talet där det var väldigt öppet och enkelt på alla sätt. Men det var ju ändå ingenting mot vad det såg ut på 1800-talet såklart. Jag tyckte det var intressant att gå tillbaka. Och jag känner också att jag gärna tar fram den här ibland. Min lilla sillrapport. Jag får väl kopiera upp någon extra exemplar så att den inte blir förstörd och försvinner. För jag känner ändå att jag känner mig stolt när jag läser den. Att jag hade inte pluggat så länge och jag vågade mig på att läsa matkultur. Och jag tyckte det var jättekul. Det var 2003, då fick man välja fristående kurser i mitt program när jag läste till hälsovetare. Och då valde jag 5 poäng näringslära och 5 poäng matkultur. Och då läste jag dem på gamla pedagogen som låg i Mölndal borta vid Åby travbana. Ett otroligt stort hus. Ja, jättestor byggnad. Så att det kändes jättespännande att få komma dit. Och det minns jag att jag tänkte när jag stod utanför dörrarna. Herregud, nu går jag här. Nu ska jag gå på Göteborgs universitet. Det var stort för mig. Och jag var väldigt stolt över det. En annan kurs som jag gick där då. Det hette att informera. Att utbilda och informera. Det var en av de andra kurserna. Så jag fyllde upp där med 20 poäng då var det på den tiden. 20 poäng var en termin. Och då skulle man välja något helt annat än det man brukade läsa. Jag fick också med mig recept från köksmästaren Daniel Linsson på Salt och Sill. Och en av de sillarna som jag gjorde till presentationen hette tzatziki-sill. Och tänkte tipsa om den här som avslutning. Den passar ju egentligen året runt men väldigt bra på sommaren tycker jag. Och då gör man så här att man köper helt vanlig löksill. Och bara häller av spadet i en durkslag brukar jag ha. Och sen så häller du av spadet så du slänger det. Så du behöver inte använda spadet igen. Och så gör du tzatziki. Och jag brukar göra det på, om det finns den här metzi-yoghurten nu för tiden, då fanns ju inte den. Då fanns det bara naturell vanlig yoghurt. Och då brukar vi hälla av det i ett kaffefilter. Eller om man skulle göra en stor laddning, tzatziki till fest eller så. Då brukade jag lägga en urvriden, alltså jag sköljde en ren kökshandduk i bomull. Och sen så vred jag ur den och klädde durkslaget med det. Och så ställde jag durkslaget över en stor bunke och så hällde jag i 1 eller 2 liter naturell yoghurt. Men nu finns det ju de här på burkarna. Det fanns inte då. Det är ju lätt att glömma. Det känns som de har funnits jämt. Men så är det ju inte. Men så brukar de det där få stå inne av natten i kylen då. Med gladpack över. Eller en tallrik eller så. Och sen blandar det med riven gurka. Och massor med vitlök. Jag älskar ju vitlök. Och så mycket salt tycker jag är gott. Och peppar då. Och sen så blandar man sin tzatziki för sig. Och sen så blandar man i sillbitarna bara i den här. Och så låter man det stå några timmar och dra till sig eller på natten då. Jag tycker alltid det är bra att låta sådana här grejer stå över natten i kylen. För då tar de åt sig av sina smaker. Men det är faktiskt riktigt käckt. Och det är många som har blivit förvånade hur gott det här är. Och det var Daniel som hade kommit på den här kombinationen. Och han är ju en riktig stjärna i köket och väldigt trevlig att jobba med som jag också har gjort då. Så det vill jag gärna tipsa om. Och det var så kul för att jag frågade honom om alla sillsorterna de hade på julbordet och det var hur många som helst. Och sen gjorde de nya smaker som fläder och limesill till exempel och lingonsill och lakritsrotsill och grön currysill. Det är precis som att sill är någonting som är väldigt lätt att arbeta med. Det är någonting som är tacksamt och någonting vi tycker om. Och det är klart att har man en restaurang på Klädesholmen så är det ju smart att satsa på sill. Och det var det de gjorde också. Jag gillar den idén. Att ta någonting som är från orten där man är. Så jag säger helt enkelt i efterskott här då, glad påsk. Och vi hörs snart igen. Då ska ni få se en påskbild som bild med fröknäcke och några kycklingar som jag ritade. Ja, hej då!